الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. När Allah subhanahu wa ta'ala skapat Adam så skedde någonting stort. Allah ta'ala skapade också våra själar. Själarna av dem som ska leva fram till domedagen. Och Allah ta'ala tog ut alla människor från Adams rygg som ska leva fram till domedagen. För ni vet människan, den här vätskan skapas ju i ryggmärgen, eller hur? Allah ta'ala tog ut människorna och fick dem att vittna om att Allah är deras herre. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-A'raf i vers 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّا أَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Och minns när din herre tog ut Adams söner och han fick dem att de skulle vittna om sig själva. Och Allah frågade dem, är jag inte eran herre? Och då så svarade folket, jo, vi vittnar om att du är våran herre. Och detta sker för att ni människor inte på domedagen ska säga, om detta var vi inte medvetna. Så Allah subhanahu wa ta'ala tog ut människorna. Och det har nämnts i ett flertal hadither att Allah azza wa jal strök över Adams rygg. Och alla människorna kom ut och stod inför Adam, eller framför Adam. Och de var som små prickar, dharr. Vissa var mörka och vissa var ljusa. Och Allah sa till Adam, dessa ska till paradiset och dessa ska till helvetet. Och Adam alayhi salam, han såg en av dem som lös speciellt. Så Adam sa, vem är det här? Och då så sa Allah subhanahu wa ta'ala, det här är din son Adam, eller det här är din son Dawud alayhi salam, som kommer att komma i senare generationer. Och då så frågade Adam Allah, hur länge kommer denna man att leva? Och Allah sa, han kommer att leva i 60 år. Och Adam visste att han skulle få leva i 1000 år. Så Adam sa, ge honom 40 av mina år. Så att han blir fullbordad och får leva 100 år. Så Dawud fick 40 år av Adams livslängd. Men sen dödsängeln kom till Adam vid ålder av 960 år för att ta hans liv. Så sa Adam, vad vill du? Jag har 40 år kvar att leva. Och då så sa dödsängeln, kommer du inte ihåg att du gav bort 40 år till Dawud? Och Adam, han sa nej. Och Adam förnekade. Alltså han kom inte ihåg det. Och så sa profeten alaihi salam att Adam förnekade och hans barn förnekar. Adam glömde och hans barn kommer att glömma. Adam gjorde ett felsteg och hans barn kommer att göra fel. Det ligger i vår natur ibland att glömma. Det sägs också att vi kallas för insan. För att vi glömmer, från ordet nesia, nisian, att man glömmer bort. Så det var en av de sakerna som hände. Och här är också viktigt att förstå en viktig sak. Det här avtalet som vi slöt inför Allah subhanahu wa ta'ala, al-mithaq. Många lärda säger att det här är det som går tillbaka till våran fitra. Och ordet fitra på arabiska betyder en människans naturliga tillstånd. Att människan vet att Allah är hennes skapare. Det som nämns i hadith då profeten sallallahu alaihi wasallam sa att varje barn föds på fitra. Och sen är det hans föräldrar som gör honom till jude, kristen, majus och så vidare. Så varje barn föds egentligen med tawhid. Kunskapen om att Allah är en. Allah är deras skapare. Att man inte får dyrka någonting annat än Allah. Det här ligger i människans natur. Därför är islam någonting lätt och naturligt att acceptera. Men profeten alaihi salam nämnde också här att omgivningen förstör människans natur. Om ett barn dag och natt får höra att han ska vara kristen och hans Gud är Jesus och Jesus är Guds son, Till slut kommer han kanske att tro på det. Hans fitra blir förstörd. Och samma sak om föräldrarna är på honom att han ska vara jude och, eller mushrik och så vidare. Men grunden i människan är att de någonstans inne minns ett tawhid, att Allah är en. Och därför så berättas Anas ibn Malik radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till en av eldens invånare på domedagen. Allah kommer att fråga en man som ska till helvetet. En kafir. Allah sa, eller kommer att säga, om du ägde allt på jorden, allt på hela jorden, skulle du då idag köpa dig själv fri från straffet? Skulle du betala allt detta för att slippa straffet idag? Och mannen svarar ja, min herre. Självklart, när han har sett helvetet. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, jag bad dig om någonting mycket lättare än så när du var i Adams rygg. Du avgav ett löfte att inte dyrka någonting annat än mig. Men du svek och dyrkade andra vid min sida. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det här är väldigt viktigt. Denna hadith bevisar att Allah tog ett löfte av oss. Att vi endast ska dyrka honom och att vi inte ska dyrka någon vid hans sida. Och denna hadith bevisar också en annan viktig sak. Att meningen med livet är att dyrka Allah. Allah skapade oss för att vi ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah säger att jag skapade endast människor och jinnar, eller jinnar och människor, för att de ska dyrka mig. Och han nämnde Allah att det som Allah ville från den här mannen var att endast Allah skulle dyrkas och att inte sätta någonting vid hans sida. Men människan svek sitt löfte och dyrkade andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också Ibn Taymiyyah en sak. Han nämner att den här fitran är väldigt viktig. Alltså den finns i människan. Någonstans så vet vi att Allah är våran skapare. In i människor, vare sig de har hört om islam eller inte. De tror på en gud, en skapare. Och därför så säger Ibn Taymiyyah att när man ska tala med folk om Allah så kallas det för tevkir. Inte ta'lim. Eller tevkir, yani att man påminner någon. Och vem är det man påminner? Den som redan vet, eller hur? Och därför nämns det också på domedagen i en autentisk hadith att Allah kommer säga till en kafir, idag så glömmer jag dig så som du glömde mig. Ja, ni människan kände till Allah och glömde bort Allah. Struntade i Allahs beordringar, struntade i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala och att lyda Allah. Så Allah kommer att glömma honom på domedagen. Kasta honom i helvetet. Men just det här att, så som du glömde mig. Det vill säga att han kände till Allah men glömde bort honom. Därför säger vissa lärda att när man gör da'wa, det ska inte vara så stor fokus på att bevisa att Allah existerar. För de flesta människor tror på det här. Och vissa säger till och med att alla tror på det här. Det finns ingen som förnekar Allah. Och de som förnekar Allah, de gör det bara av högmod. Men idag Allah har det kan finnas folk som har blivit så, yani, förstörda i sin fitra att de inte känner till Allahs existens. Men det är fel att vissa de lägger så stor vikt på just det här med att prata om att Allah existerar. De flesta människor vet det. Det är inte där problemet ligger, utan problemet ligger i att folk dyrkar andra än Allah. De vet att Allah existerar, men de tillber andra vid Allahs sida. Så det är där som fokusen ska vara på. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nu ska vi göra någonting viktigt här. Vi ska gå igenom några koranverser. Inshallah, denna lektion och nästa. Berättelsen om Adam har ju sin grund först och främst i Koranen. Och vi ska läsa verserna från surat al-Baqara. Vers 20-28. Eller 29. Och några verser från surat al-Araf. Och ni finner Adams berättelse i de här surerna. Surat al-Baqara, surat al-A'raf, surat 7. Och ni finner också i surat al-Isra, surat Taha. Och det finns också många andra. Men just i de här kanske det står mest om Adam a.s. Och vi ska nu nämna några inshallah och ta'ala. Och vi kommer inte bara att läsa en vers och sen det betyder så här och gå till nästa vers. Utan vi ska försöka ta lärdom av dessa verser. Det var det vi sa. Annars kan jag berätta Adams berättelse på en minut. Eller hur? Allah skapade Adam, den första människan, och han var i paradiset, blev utvisad och sen så dog han. Inte det som är meningen, utan meningen är att vi ska lära oss och ta lärdomar från dessa berättelser. Eller hur? Allah Ta'ala säger i surat al-Baqara: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. نعم. الله سبحانه وتعالى sa till änglarna: jag ska säkerligen sätta efterträdare på jorden. Och änglarna sa till Allah: ska du sätta där sådana som spiller fördärv, eller sprider fördärv och spiller blod på jorden? Ska du skapa människor på jorden som sprider fördärv och spiller blod, medans vi glorifierar dig med lovprisningar och helgar dig? Och då så sa Allah: jag vet förvisso vad ni inte vet. Naam. Här sa Allah till änglarna att jag ska sätta en khalifa, en efterträdare på jorden. Och ordet khalifa kan betyda två saker enligt Ahlu Tafsir. Det kan betyda att människosläktet efterträder varandra. Alltså människan är efterträdare till varandra i generationer. Eller hur? Du efterträder din far, dina barn efterträder dig. Att vi inte är folk som lever för evigt, utan vi lever och vi dör och vi har efterträdare. En annan tafsir är att vi är efterträdare på jorden. Det vill säga att det levde folk på jorden före oss. Och det var också därför som änglarna frågade Allah denna fråga. De ifrågasatte inte Allahs beslut eller Allahs vishet. Men de lärde sig att änglarna visste att det hade levt en skapelse på jorden före människan. Och det var jinner. Och det sägs att de levde 2000 år före människan på jorden. Och att de krigade mot varandra och dödade varandra och gjorde fördärv på jorden. Och Allah skickade soldater från änglarna och spred eller förvisade dessa jinner till öar och ödeplatser. Så änglarna tänkte: om du skapar den här människan med fri vilja som jinnerna, så kommer de att göra samma sak som jinnerna. Och änglarna sa också: om syftet med denna skapelse är att de ska dyrka dig, då gör vi det. Vi lovprisar dig dag och natt. Änglarna blir aldrig trötta i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. De dyrkar Allah dag och natt utan att bli trötta. De ber och gör tasbih, de är aldrig olydiga. Så om syftet är att skapa någon som lyder dig, då gör vi det. Ja? Och då så sa Allah: jag vet vad ni inte vet. Jag vet vad ni inte vet. Och här nämner ulema att Allah menar: jag vet visheten i att skapa dessa som ni inte vet. Och Ibn al-Qayyim, han talar väldigt mycket om det här med visheten till varför Allah skapade människan. Och han nämner 40 stycken visheter. Men några av dem är att från dessa människor som har fri vilja kommer det att komma profeter, sändebud. Det kommer att komma martyrer. Och en stor vishet är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att pröva människorna. Som änglarna, de har ingen fri vilja. De lyder bara Allah. Men någon som har fri vilja och motstår ondska når högre nivåer, eller hur? Och blir bättre. Så Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss för att testa oss. För att skilja på de onda och de goda. Skilja på de som lyder Allah och de som är olydiga mot Allah. En annan stor vishet är också att Allah subhanahu wa ta'ala ville ta fram den ondskan som fanns i shaitan. Allah visste att shaitan dolde kufr i sitt hjärta. Att shaitan var en ond varelse. Men det var dolt. Och genom att han skapade människan så kom den här ondskan fram. Och shaitan fick sin rätta plats på jorden. Förstår ni? Det finns många visheter till varför Allah skapade människan. Versen bevisar också att änglar ogillar fasad, fördärv på jorden. Precis som Allah ogillar fördärv. Då änglarna sa, ska du skapa någon som gör fördärv på jorden och spiller blod? Men det här är någonting dåligt. Och Uthaymin säger också en annan sak vi kan lära oss från versen. Och det är att det är tillåtet att berätta om sina goda egenskaper om det finns en nytta. Generellt i islam så ska man aldrig prisa sig själv och upphöja sig själv. Som Allah säger, فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Att prisa inte er själva. Han vet bäst. Allah vet bäst vem som är gudsfruktig. Men ibland kan det behövas att man nämner någon god egenskap på grund av någonting. Som, vad var det Josef sa då man skulle sätta honom i makt? Att du kan ligga, jag är pålitlig. Alimun. Hafidun alim. Jag är någon som är pålitlig, som kommer att skydda och bevara de saker som jag anförtros. Han nämnde goda egenskaper om sig själv. För det var nödvändigt. Det fanns ingen bättre att ha den här positionen i staten än honom. Förstår ni? Så var nödvändighet. Inte för att upphöja sig själv eller tro att man är bättre än andra. Och här sa änglarna, beviset är att änglarna sa, vi lovprisar dig dag och natt. Eller hur? Det är beviset. Och en annan mycket stor vishet vi kan lära oss från den här versen är att en muslim underkastar sig Allahs bestämmelser. Han underkastar sig och accepterar det som Allah har skapat, även om han inte förstår visheten. Det är en jätteviktig princip. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat allting med en mycket stor vishet. En hikma. Det kan hända att Allah har berättat lite av denna hikma för oss, vishet. Och det kan hända att Allah inte har berättat denna vishet för oss. Men vi som muslimer, vi vet att Allah vet bättre än oss. Om Allah har förbjudit någonting, då är det dåligt. Och om Allah har tillåtit någonting, då är det bra. Som Allah säger, wa yuhillu lahumu tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'if. Att sändebudet förbjuder det som är dåligt för människan och tillåter det som är gott. Så vi muslimer vet att om Allah har förbjudit gris till exempel, vi behöver inte ha en forskare rapport för att se att gris är skadligt för hälsan. Har Allah sagt att det är haram, wallahi, då är det skadligt för människan. Punkt slut. Vi får inte äta rovdjur, hund och katt och lejon och sånt. Halas. Då vet vi att det är skadligt för människan. Det är dåligt. Även om vi inte vet visheten. Och det finns tyvärr vissa muslimer som inte vill acceptera vissa saker från islam, för de förstår inte på sig visheten. Men som muslim, alhamdulillah, man accepterar och underkastar sig. Man ifrågasätter inte. Utan snarare ska man ifrågasätta sin förståelse om den går emot islam. För Allah vill oss bara väl. Allah vill bara det bästa för mänskligheten. Förstår ni? Så det finns inget fel i det som Allah har bestämt eller skapat, utan det finns bara fel i vår förståelse och i de dåliga saker som vi gör. Så en väldigt viktig sak att förstå islam. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Och Allah lärde Adam varenda tings namn. Därefter visade han dem för änglarna. Och han sa, informera mig om namnen på dessa ting, om ni är sannfärdiga. Och då så sa änglarna, glorifierad vare du. Vi har ingen kunskap annat än den du har lärt oss. Och sannoliken så är du den vetande och den vise. Och då så sa Allah, Adam, informera dem om deras namn. Och när han sedan hade informerat dem om deras namn, så sa han, Allah, har jag inte sagt att jag vet allt som är dolt i himlarna och på jorden? Jag vet vad ni uppenbarar och även det som ni brukade dölja. De här verserna handlar om att Allah subhanahu wa ta'ala ville visa Adams dygd, Adams förträfflighet hos änglarna. Allah ta'ala upphöjde Adam med kunskap. Allah ta'ala säger att han lärde Adam namnet på allting. Och här säger ulema att Allah lärde Adam namnet på allting i hans omgivning. En är växter och djur. Han lärde honom olika arbeten. Han lärde honom namnet på änglarna. Vad stora och små saker heter och så vidare. Och Allah ta'ala sa till änglarna: berätta vad dessa saker heter. Och änglarna sa: vi vet inte. Upphöjde du, vi har ingen annan kunskap än den som du har lärt oss. Du är den allvetande och den vise. Och då så sa Allah till Adam, och det var här Allah visade Adams överlägsenhet över änglarna: Adam, informera dem om deras namn på de här sakerna. Och Adam sa namnet på allting. Förstår ni? Så här visar Allah Azza wa Jal att Adam har en grad över änglarna, då han har lärt dem saker som de inte vet. Och därför kommer han sen också att beordra änglarna att göra sujud inför Adam. Och ulema som Ibn al-Qayyim och andra nämner att det här är ett bevis på dygden av kunskap. Att Allah upphöjer folk med kunskap. Och här sa änglarna en väldigt viktig sak. De sa: subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Upphöjd är du Allah. Vi har ingen annan kunskap än den som du har lärt oss. Och det här gäller generellt för alla människor. Ingen människa på jorden kan någonting förutom att det är med Allahs nåd. Den här kunskapen har han fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Du kom ut från magen och du visste ingenting. Vem var det som lärde dig? Allama al-insana ma lam ya'lam. Ma lam ya'lam. Han lärde människan vad hon inte visste. Så all kunskap vi har är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska tacka Allah. Och därför om man vill ha mera kunskap, vem ska man be om kunskap? Allah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Och se Herre, öka mig i kunskap. Och man lär sig en annan jätteviktig sak från den här versen. Och det är att det är haram i islam att tala utan kunskap. Änglarna börjar inte gissa och hitta på saker, utan de sa: vi har ingen kunskap om detta. Punkt slut. Vi vet inte. Och det är detta som varje muslim måste säga om man inte vet. Om man frågar dig någonting: vad säger islam om det här? Och du inte vet. Då säger du: Allahu alam. Jag vet inte. Eller du ger ett annat svar. Du säger: fråga någon annan som vet. Ring någon som vet. Jag ska kolla upp frågan till dig. Och så vidare. Men man talar inte utan kunskap. Det är från de stora synderna. Och att man säger om Allah det som man inte vet. Det är väldigt, väldigt farligt i islam. Och man ska inte skämmas. Vissa skäms att säga: jag vet inte. De tror att de blir låga. Nej, wallahi, det höjer din pålitlighet hos människor. De vet att oj, han är rädd. Han fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Han vågar inte tala utan kunskap. Och därför så sa vissa av salaf: om du ser en människa svara på alla frågor, så vet att han är galen. Han säger aldrig Allahu alam, han bara svarar på allt. Vet att han har förlorat sitt förstånd. Det kom folk från långt, från Afrika tror jag det var. De reser till Medina. På kamel eller åsna eller någonting. I flera veckor eller månader. För att fråga Imam Malik några frågor. Imam Malik, den stora imamen som levde i Medina. Ungefär 150-200 år efter Muhammad a.s. Och de kom till honom och ställde ungefär 30-40 frågor. Jag kommer inte ihåg. Och han svarade på några stycken. Jag vet inte om det var 5 eller 6 eller 7 stycken. Och på resten sa han: Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Och då så sa de här människorna: ska vi åka tillbaka till Afrika och hälsa folket som har skickat oss de här frågorna att du inte vet? Han sa: ja. Gå tillbaka och säg Imam Malik sa Allahu a'lam. Och så sa han den här versen. Att änglarna sa: vi har ingen annan kunskap än det som du har lärt oss. Om änglarna säger det, varför ska inte jag säga det för? Eller hur? Och Imam Malik, han var den han var. Samma sak idag. Det finns en mycket fin dokumentär ni kan se på YouTube om Sheikh bin Baz liv, rahimahullah. Den stora imam som levde idag. De berättar att på, jag tror det var torsdagar, så tog han emot frågor. Och de som läste upp frågorna till Sheikhen, de sa att kanske ibland var det 150-200 frågor per dag. Men ibland på 50 av frågorna så sa han: Allahu alam. Det här måste vi kolla upp noggrannare. Jag måste gå och kolla i böckerna. Och han som sa det här, han sa: wallahi, det var saker som vi skulle svara på. Ja, när vi små elever, vi skulle svara. ge svar till folk på de här frågorna. Men Sheikh bin Baz, som studerat i 60-70 år, han sa, Allah alam, vi måste kolla noggrannare. Ja, men försiktiga. Men väldigt rädda om att säga saker om Allah utan kunskap. Och det är så en muslim måste vara. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ أُسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Och berätta Mohammed, om då vi sa till änglarna att fall ner på era ansikten inför Adam, gör sujud inför Adam. Och alla föll ner på sina ansikten förutom Iblis. Han vägrade och han var stolt och blev från de otrogna. Här beordrar Allah änglarna. Och enligt de flesta av ulema, alla änglar. Allah beordrade alla änglar, himmel och jord, att göra sujud för Adam. Och det här är inte sujud av ibada, att änglarna skulle dyrka Adam, hasha lillah, utan den enda som dyrkas är Allah subhanahu wa ta'ala. Men sujud av respekt. Och om Allah säger sujud, då blir det dyrkan att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Och det fanns också innan våran sharia att man kunde göra sujud till någon av respekt. Som det finns i surat Yusuf, att hans bröder gjorde sujud för honom av respekt. Och vem var det? Mu'adh ibn Jabal eller Hudayfa som kom och gjorde sujud inför profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och han sa att folket, vårat folk, brukade göra så här inför de respektfulla i samhället. Och då så sa profeten alaihi wasallam det kända uttalandet att ingen får göra sujud för någon annan än Allah. Men om jag skulle beordra någon att göra sujud till någon annan än Allah, så skulle jag beordra kvinnan att göra sujud till hennes man på grund av hans stora rättigheter som han har hos sin kvinna. Tayyib. Så här beordrade Allah änglarna att göra sujud. Och alla änglarna föll ner i sujud förutom Iblis. Och Iblis är då Satans namn. Han kallas för Iblis. Och det kommer från ett arabiskt ord som är ablasa yublisu. Och det betyder skam och förtvivlan och förlust av allt hopp. Därför nämns det i Koranen mublisun, ublisu. Just det här att folk tappar hoppet. De blir fyllda av förtvivlan och så vidare. Så ordet Iblis, som är Satans namn, kommer då från det här namnet som betecknar skam och förtvivlan. Okej, okay, det är hans namn. Så Iblis och Shaitan. Och Iblis var inte från änglarna, som vi kommer att bevisa sen. Men här, Iblis vägrade att göra sujud på grund av en ondska som redan fanns i hans hjärta. Det var inte någonting som kom då, utan den fanns redan. Han trotsade Allahs beordring. Och han drabbades av olika sjukdomar i hjärtat. Al-ujb, al-kibr och al-hasad. Al-ujb, det är när man tror eller man förundras över sig själv. Man tror att man är någonting. Att man är bättre än andra. Och det här leder till en synonym som är kibr. Högmod. Man tror att man är någonting. Och sen tror man att man är bättre än andra människor. Och vad är definitionen av högmod? Är någon som kan? Vad är den profetiska definitionen av högmod? Ja. Se ner på folk. Och att förneka sanningen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa al-kibr batar al-haq wa ghamtu an-nas. Högmod är att neka sanningen och att se ner på folk. Och fråga, den här definitionen, föll Iblis in i den? Ja, de här två sakerna. Förneka sanningen, vilken sanning? Nej. Allahs beordring. Gör sujud. Abba wa stakbar. Han vägrade, var högmodig. Så han förkastade och förnekade sanningen. Vem såg han ner på? Adam. Och han sa, ana khayrun min. Jag är bättre än honom. Förstår ni? Så här föll han in i just dessa två. Ja, och så säger Allah subhanahu wa ta'ala vad? Wa kana min al-kafirin. Och han blev från de otrogna. Och Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, han säger vissa av de lärda har den här versen som bevis på att de som inte gör salat inte är muslimer. Hur? Om Iblis blev kafir av att neka en sujud, vad ska vi då säga om någon som vägrar be 5 gånger om dagen? Ja? Eller hur? Vad är det? 34 sujud om dagen. Eller hur? 17 raka. Gånger 2 namn. Ja? Det är också högmod, eller hur? Att vägra be till Allah subhanahu wa ta'ala. Det ska man akta sig för. Och här nämns också en hadith som kan höra till här. Och det är att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: om vi människor läser en sejda i Koranen, de här, vad är det, 14 märkena där man gör sujud i Koranen, man faller ner i sujud. Om vi läser en sejda och går ner i sujud, då går shaitan bort och gråter. Och han säger, yani, ya wayli, typ straff till mig. Adams barn blev beordrade med sujud och de gjorde sujud, de kommer att få paradiset. Jag blev beordrade med sujud, men jag vägrade, jag kommer att få elden. Och den hadith som finns i Sahih Muslim. Ja. Nästa punkt är då, om Allah subhanahu wa ta'ala sa till änglarna att göra sujud till Adam, vad har då shaitan med saken att göra om han inte var en ängel? Eller hur? De gjorde alla sujud förutom Iblis. Vi sa Iblis var inte en ängel. Allah tilltalade änglarna. Många av de lärda säger att Iblis var en jinn. Det här är korrekt. Men han nådde den höga nivån av att få vara i änglarnas sällskap på grund av sin kunskap och på grund av hans dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Så togs han upp till dessa höga nivåer att han fick vara i änglarnas sällskap. Och bevis på att shaitan var en jinn. Och det här är väldigt viktigt. Varför? Jag googlar lite. Just det här med fallna änglar. Kristna säger att djävulen är en fallen ängel. Okej? Okay? Och då var det någon som skrev, någon kristen, han frågade och så här, fett va? En präst. Han säger, hur kan han vara en fallen ängel om änglarna bara lyder Gud? Väldigt smart fråga, eller hur? Om änglarna bara lyder Gud, hur kan det finnas fallna änglar? Upproriska änglar. Det går inte ihop, eller hur? Den här prästen har förklarat att jo, det går, alla kan göra uppror, alla har fri vilja och bla bla bla. Men det är inte sant. Utan han som ställer frågan har mera kunskap än prästen. Det finns inga fallna änglar. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah säger, änglarna är inte olydiga i det som de beordras, utan de gör det som de har befallits. Punkt slut. Finns inga olydiga änglar. Det finns ingen ängel som har gjort uppror någonsin. Förstår ni? Och det finns i kristna berättelser, i judiska berättelser, att det var 4 änglar och bla. Sånt. Det är inte sant. Shaitan har aldrig varit en ängel. Och Allah Ta'ala säger klart och tydligt i surat Al-Kahf: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اُسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Allah säger här vad som kan översättas till: och minns hur vi befallde änglarna att falla ner på sina ansikten inför Adam, och hur alla föll ner utom Iblis. Han var en jinn och han trotsade sin herres befallning. Vill ni då ta honom och hans barn till era beskyddare i mitt ställe, fastän de är era fiender? Då gör de orättfärdiga ett dåligt byte. Vi finner 4 bevis på att shaitan är en jinn och aldrig har varit en ängel. Det första är att Allah klart och tydligt säger att han var en jinn. 2. Att shaitan blev skapad av eld. Som Allah säger, att shaitan säger: khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Du skapade honom av lera och du skapade mig av eld. Och vad sa vi förra veckan i hadithen? Allah skapade änglarna av ljus, jinnerna av eld, den här rökfria eldlågan, flamman. Och han skapade människan av det som har beskrivits för oss i Koranen, det vill säga lera. Så om Shaitan skulle vara en ängel, då skulle han inte säga att du skapade mig av eld, eller hur? Då skulle han säga att du skapade mig av ljus. Vilket är ett bevis på att han var en jinn. I versen finner vi ett tillbevis på att han inte var en ängel. Allah säger, ska ni ta honom och hans barn till beskyddare vid min sida? Har änglar barn? Ja? Kan änglar få barn? Nej, änglar får inte barn. Och det är en lögn att påstå att änglar får barn. Förstår ni? Det var det som mushrikin i Mekka påstod. Änglar får inte barn. Och det sägs att shaitan eller iblis är fadern till alla jinner. Okay? Och från hans barn så kom det bra och dåliga. Det finns jinner som är bra och jinner som är dåliga. Men att han är förfadern till alla jinner. Och fjärde argumentet är det vi sa. Att iblis är upprorisk. Och änglarna är inte upproriska. Allah ta'ala säger i surat al-Araf, qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk, qala ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah sa, vad var det som fick dig till iblis att inte falla ner på ansiktet när jag befallde dig? Han då så sa iblis, jag är bättre än han. Du har skapat mig av eld och honom av lera. Vad han nämner ulema, att iblis var den första, Ibrahim där, systern där, att iblis var den första som använde qiyas. Och qiyas är när man inte har ett bevis i islam för en viss sak, då jämför man med den närmaste bestämmelsen, kan man säga. Okej? Okay? Till exempel, får man be på ett flygplan? Alltså logiskt sett, när du ber, du kommer be över Kaaba. Alltså, salat kommer vara mot luften. Kaaba är långt ner. Kan man be ett flygplan? Vi har ingen hadith, vi har ingen vers från Koranen. Ja. Då använder de qiyas. Att ja, det är tillåtet att be på ett flygplan när man är i luften. För att profeten sallam gjorde salat när han satt på sin kamel. När han var alltså i luften. Och så vidare. Eller man kan göra salat på ett berg som ulema nämner, vilket är samma sak. Yani det här är qiyas, att man jämför. Och det här är bara tillåtet om man inte har ett bevis. Okej? Okay? Och det finns vissa kriterier för att det ska uppfyllas. Men här är problemet att det fanns ett bevis. Allah sa, gör sujud. Vad är det han ska jämföra med? Jag är bättre än honom, jag är eld, han är lera. Förstår ni? Så hela jämförelsen faller. För den går emot Allahs beordring. Och ulema nämner också här att shaitan hade fel. Då han sa, jag är bättre än honom. Jag är av eld och han är av lera. Och Sa'di, han nämner en fajda. Han säger, bara det här att han säger jag är bättre än honom, bara det gör honom dålig. För det första, han vet ingenting om Adam. Eller hur? Adam har precis skapats. Hur kan han säga jag är bättre än honom? Och det här är det som är högmod, eller hur? Att tro att man är bättre än andra. Så bara det uttalandet är dåligt. Och sen den andra jämförelsen, att jag är av eld och han är av lera, är också fel. Det är korrekt, men att han är bättre är också fel. Vem är det som säger att eld är bättre än lera? Och han nämner också Ibn Qayyim, jag vet inte, 20 eller 15 argument på att lera är bättre än eld. Eller hur? Om du tänker eld, vad gör eld för någonting? Förstör, eller hur? Eld gör ingenting annat än att förstöra, typ. Eller hur? Till skillnad från jord och lera, som är typ en av källorna till att människorna lever. Det är fridfullt, det är lugnt, det är pålitligt, det växer, det som människorna behöver. Om det inte vore för jorden skulle djuren inte ha någonting att äta, eller hur? Om djuren inte skulle ha någonting att äta, då skulle inte vi ha någonting att äta. Så man skulle kunna klara sig utan eld, men inte utan jord. Och han nämnde många argument på just att jord är bättre än lera. Så shaitan hade fel i hans den här jämförelsen. På många olika sätt. Allah säger också i surat al-Isra, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ أُسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقْتَ تِينَ. Minst då vi sa till änglarna att gör sujud till Adam, och de alla gjorde sujud förutom Iblis. Och han sa, ska jag göra sujud till något du har skapat av lera? Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la'in akhartani ila yawm al-qiyamah la'ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Till slutet på verserna. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att vi sa till änglarna att gör sujud till Adam. Och alla gjorde det förutom Iblis. Och han sa, ska jag falla ner inför den som du har skapat av lera? Och shaitan fortsatte. Att den här som du har satt högre än mig, den här människan, om du vill ge mig uppskov till domedagen, så svär jag att jag ska förmå, jag ska kämpa i att få hans avkomma att blint lyda mig. Alla utom ett fåtal. Vad anser du om detta? Och Allah svarade, bort härifrån. Vi ger dig detta uppskov, men ni ska få helvetet som belöning. Du och de som följer dig, en riklig belöning. Och så säger Allah, att kalla så många som du kan med din röst. Till slutet på verserna. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att när Iblis vägrade göra sujud, inte bara det, då började han att tjafsa mot Allah subhanahu wa ta'ala och var högmodig. Och han sa att jag ska vilseleda de flesta av dem. Och i andra verser förutom, de som är dina uppriktiga tjänare, du kommer att finna att de flesta av dem är otacksamma av mänskligheten. Och det här var det shaitan trodde, då han förstod att människan var svag, lätt att manipulera, människan var glömsk. Så shaitan trodde att han skulle vilseleda de flesta av människor. Och han hade rätt. De flesta människor följer shaitans väg, eller hur? Av varje 1000 är det bara en som går till paradiset. Och 999 går med shaitan till helvetet. Så Iblis hade rätt i den punkten. Men Allah säger också, du ska inte ha någon makt över mina sanna tjänare. Är ni de som har ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala, kommer du inte ha någon makt över. Allah säger också i den här versen, att kalla så många av dem som du kan med din röst. Enligt wiswas, uppmana människan till synd. Och enligt många i tafsir så har Satans röst förklarats med att det är musik. Att Satans röst är musik. Salaf, de som levde förr, de sa Koranen är Allahs tal. De sa musik är shaitans Koran. Eller det som shaitan använder för att kalla folk till helvetet. Och wallahi, det här vet varje uppriktig person, vet att musik kallar människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Musik gör ungdomar dåliga. Eller hur? Med alla dåliga kulturer finns det en musik. Det är en livsstil. Och det kan till och med bli en religion, eller hur? Den här gangsterlivsstilen är förknippad med hiphop, eller hur? Att det är coolt att knarka. Det är coolt att vara kriminell. Det är coolt att vara högmodig och så vidare, att göra zina. Eller hur? Det är de säger. Att visa upp sig med flashiga bilar och stora guldringar och så. Ja? Är det bra egenskaper? Nej. Hårdrock och viss rock och sånt kallar till satanism. Kallar till att supa och göra zina och allt ondska. Eller hur? Så det kallar till människorna bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här vet alla. Alla som är uppriktiga. Kolla de här kvinnliga sångerskorna idag. Jag vill inte ens nämna deras namn. Är de bra förebilder för muslimska tjejer? Ha? Tjejer som står och sjunger nästan nakna på scenen. A'udhu billah. De sämsta förebilderna som finns. De är waqudun nar. De är bränsle till helvetet om de inte gör toba. Så det är väldigt, de är, wallahi, de är satans vapen. Och de är satans röst. De jobbar åt honom, de är hans armé och kallar folk till helvetet dag och natt. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Araf till shaytan, قال فحبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. Allah sa till shaytan, ner med dig därifrån, alltså från himlen. Det anstår dig inte att visa högmod därin. Ut med dig, du hör sannoliken till de förnedrade. Gen ut från himlen. För himlen och paradiset är de godas hem. Och passar inte för någon som har dessa onda och dåliga egenskaper. Alla säger här, inneka mina sarerin. Du kommer vara från de låga. Och det här säger ulema i den värsta formen av förnedring. Inte bara du kommer vara från de typ lägsta och smutsigaste och mest förnedrade någonsin. Och han nämner också Sheikh Shinriti, en mycket fin faida. Att Satan fick det här som belöning för att han var högmodig. Så blev han låg och utvisad, förvisad, förbannad. Alika la'nati ila yawmiddin. Förbannad, rajim, bortstött från Allahs nåd fram till domedagen. Satan var högmodig. Han trodde att han var bättre. Och han säger här, Sheikh Shinrit rahimahullah, det här bevisar att de högmodiga aldrig uppnår vad de avser. De avser att vara bättre och högre än andra människor. Men de uppnår inte det som de avser. In fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi. De har endast högmod i sina hjärtan. De strävar efter någonting men de kommer aldrig att nå det. Säger Allah subhanahu wa ta'ala. Utan vad får de för belöning? De högmodiga, de får helvetet. Och därför nämns det också en hadith, eller hur? Att den som har så lite som en atomsvikt av högmod i sitt hjärta kommer inte gå in i paradiset. Utan han kommer gå till helvetet. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Alla säger, finns det inte en hemvist i helvetet för de högmodiga? Så kibber och högmod leder till helvetet. Och samma sak när paradiset och helvetet argumenterade med varandra. Då så sa helvetet till paradiset att det är de högmodiga som kommer att, eller jag kommer fyllas med de högmodiga. Det finns många liknande verser. Som högmodiga tror att de når höga nivåer och statusar. Men wallahi, de sänks hos Allah subhanahu wa ta'ala. Till skillnad från motsatsen. Vad är motsatsen till högmod? Ödmjukhet. Och vad sa profeten alaihi salam om ödmjukhet? Wa man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Att det som ödmjukar sig för Allah kommer Allah att upphöja. Förstår ni? Tvärtom. Det som ödmjukar sig för Allah, för människor, han är ödmjuk. Det är en människa som Allah kommer att upphöja. Eller hur? Och det här är också något som är bevittnat. Om man ser någon här ute, någon kille, och man vet att han är högmodig hela tiden. Han tror att han är bättre än andra. Och förtrycker andra. Han är hatad av alla. Eller hur? Om man ser någon som är ödmjuk, han respekterar folk, han tror inte att han är bättre än andra och så vidare, då blir han omtyckt av folk, eller hur? Ett annat straff med högmod är att högmod hindrar människan från att förstå sanningen. Allah ta'ala säger i surat al-Araf, سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Att jag ska vända dem som är högmodiga på jorden utan rätt. Jag ska vända dem bort från mina verser. Eller från mina tecken. Eller de som är högmodiga vänds bort från sanningen för att inse sanningen. Och det här kan vara en av de straffen som Iblis också fick. Att han var högmodig och förstod inte sitt eget bästa. Han fick inte den här, förstod inte den här kunskapen. Satan sa också, och Herre, ge mig uppstånd till domedagen. Och det fick han. Eller till strax innan domedagen. Han fick uppskov till domedagen. Yani, till precis innan domedagen, när det ska blåsas i hornet. Men Satan fick tillåtelse att leva fram till domedagen. Och varför lät Allah Iblis vara kvar på jorden? Varför gav Allah Iblis tillåtelse att vara kvar på jorden? Det var det vi sa i början. För Iblis är ett test för människorna. För att skilja de som följer Allahs väg, profeternas väg, från de som följer Satans väg. Skilja de onda från de goda. Shaitan finns för det syftet. Och då så sa Iblis till Allah subhanahu wa ta'ala, när han visste att han skulle få vara på jorden. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al-mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Iblis sa mycket oförskämt till Allah subhanahu wa ta'ala. Eftersom att du har låtit mig begå ett felsteg, så ska jag säkerligen ligga i bakhåll för människorna på din raka väg. Och sen ska jag överfalla dem, både framifrån, bakifrån, från höger och från vänster. Och du kommer att finna, eller du kommer inte att finna, de flesta av dem tacksamma. Här så sa Iblis till Allah hur hårt han skulle kämpa i att vilseleda människan. Att han skulle sätta sig på den raka vägen. Och ulema säger, den raka vägen är vägen som leder till Allah. Islam, sanningen, Koranen. Shaitan sätter sig på den här vägen och försöker med alla medel att stoppa oss att göra det som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför har det också nämnts i en hadith i Nasa'i, bima'na al-hadith, att shaitan sätter sig på vägen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Satan sätter sig i vägen för Bani Adam, för människan. Han sätter sig i vägen för islam, alltså när människan vill ta steget att bli muslim. Och han säger, ska du lämna din religion? Ska du lämna din fars religion och dina förfäders religion? Men människan trotsade shaitan och accepterade islam. Yani, profeten här talar om de som inte lyssnar på shaitan. Yani, var det första vägen som shaitan sätter sig i? Att hindra folk från att bli muslimer. Och han säger, ska du lämna din religion? Alltså, vilken religion det är må vara som inte är islam. Din pappas religion, farfars religion. Människan trotsar shaitan och accepterar islam. Sen sätter sig shaitan i vägen för hijra. Att utvandra från ett icke-muslims land till ett muslims land. Och shaitan säger till människan, ska du lämna ditt land? Ja? Du är uppvuxen här, ditt land, du hör hemma här. Ska du lämna ditt land? Men han trotsade honom och utvandrade. Sen sätter han sig i vägen för jihad fi sabilillah. Och han säger, ska du kriga och offra ditt liv och dina pengar? Ska du strida och dö? Folk kommer att gifta sig med din fru när du har dött. Man kommer att dela ut dina pengar. Men människan trotsade shaitan och gick ut och stred. Och sen så sa profeten alaihissalam att den som gör dessa saker har ett löfte från Allah att han ska gå in i paradiset. Även om han skulle drunkna eller dö av att bli sparkad av sitt djur, så kommer Allah att ta in honom i paradiset. Generellt, shaitan sätter sig i vägen för allting gott. Men här har vi tre av de bästa gärningarna som finns. Det är att man blir muslim, som är typ det bästa. Ta bort alla människans synder. Sen att göra hijra, som också är från de bästa gärningarna som finns. Att utvandra från Darul Kufr till Darul Islam. Och sen att göra jihad, fi sabilillah, som också är från de bästa gärningar som finns. Att offra sitt liv och sina pengar för att försvara denna religion. Och här så sa också Iblis, la'natullahi alayhi, att han ska attackera människan framifrån, bakifrån, från höger och från vänster sida. Och de lärde sig, framifrån betyder att shaitan ska försöka få oss att tvivla på nästa liv. Att förneka nästa liv, paradiset och helvetet, och bara tro att vi lever i det här livet. Att inte kämpa för nästa liv. Och wallahi, om man inte har ett nästa liv att se fram emot, hur ska man då kunna bli en bra människa i det här livet? Eller hur? Det går ju inte. Bakifrån, han försöker uppmana människan till att älska det här livet. Att bli fast och besatt av det här livet. Att ge det här världsliga livet företräde till det, framför det världsliga livet. Det eviga och kommande livet. Från höger. Han försöker få dem att tvivla på sanningen. Eller han försöker få människan som är stark muslim att bli lat. Eller extrem. Från vänster sida, han försöker få människan att synda. Och han förskönar synder i människans ögon. Det vill säga att shaitan försöker på alla möjliga sätt att vilseleda människan. Om shaitan ser att en människa är stark och seriös muslim, då försöker han få honom lat. Om han märker att det inte går, då försöker han få honom extrem. Han vet att han vill praktisera islam till max. Men vad händer om man går över maxgränsen? Är det någonting bra i islam? Nej. Det är al-ghulu, extremism. Och det är haram i islam. Och det får människan att gå under. Och det är det som leder människan till bid'a. Att gå under till helvetet. Det förstör människan. Så shaitan kommer till de här människorna som försöker så gott de kan. Och säger, vad har du gjort för islam? Kolla, igår du var och festade, du var och drack alkohol. Du måste göra mer för islam. Gå och spräng dig själv i luften. Döda muslimer. Gå, spräng dig själv. Gör jihad. Döda. Spräng dig själv på en marknad. Gör någonting för islam. Och han blir lurad och tänker, ja. Ja. Får han hasanat av Allah? Får han belöning? Nej. Det här är en gärning som leder till helvetet. Förstår ni? Så shaitan, det var bara ett exempel. Men han försöker att få människan att bli extrem på alla möjliga sätt. Eller hur? Eller om han ser att människan är svag. Han följer sina shahawat, sina lustar och begär. Då satsar han sina kort på det. Och försöker få människan att gå under och drunkna i synder. Och Ibn al-Qayyim säger att det är få som inte går under i någon av dessa två dalar. Få är de som går en medelväg i islam. De praktiserar den korrekta och rätta islam. De är inte extrema i religionen och de tar inte heller för lätt på religionen. Utan de går en medelväg. Och det är den vägen som en korrekt muslim ska gå. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Alla säger, på så vis gjorde vi er till en umma som går medelvägen. Och det här är de korrekta muslimerna. De går en medelväg. De är inte extrema. Och de tar inte heller för lätt på saker och ting. Och de som vill fördjupa sig i den här frågan kan läsa Ibn Taymiyyahs bok Aqidat al-Wasitiyya. Den är aqidan som handlar om just den här medelvägen som muslimerna går. Förstår ni? Han jämför muslimerna med andra religioner och han jämför med de här vilseledda sekterna. Hur Ahli Sunna wa Jama går en medelväg i allting. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, قَالُ خُرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَذْحُورًا لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Allah sa till Iblis, ut med dig, vanärad, försvinn, bortstött. Om någon av dem följer dig så ska jag visst fylla Jahannam, helvetet, med er allihopa. Men efter detta så sa Allah att de som följer dig av människorna kommer att hamna i helvetet. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.